Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
IG är en globalt ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot aktier, index, valutor, råvaror och kryptovalutor. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta chansen att hoppa på den genom att ta en position med IG. Öppna ett konto på bara några minuter. Ladda ner appen eller besök ig.com. Kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. ig.com.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hejsan allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om pengar och politik och räntor och börs och alltihop. Det beror på lite vilka som sitter i studion. Den här gången är det jag, Ulf Pettersson, som håller på mest med börs, och som mitt emot mig har jag Nils Åkesson som håller på mest med makro, får man säga. Eller vad säger du, Nils?
Hej Uffe, jo men det stämmer ju ganska bra tycker jag.
Bra, och vad tycker du från din horisont och vad ska vi avhandla den här veckan?
Jo, jag tänkte att vi skulle prata om stekheta svenska konjunktursignaler, kopparpriset på nytt rekord och att USAs finansminister Janet Yellen hon skrämde slag på börsen.
Precis.
Och sen så ur ditt perspektiv lite mer marknadsnära, vad tycker du vi ska prata om?
Jag tycker vi borde prata om de här rörelserna vi har sett på börsen senaste veckan. Vi har haft en riktig hårsdag, en riktig bästdag och huvudtaget stora rörelser, större rörelser i Stockholm än övriga världen också tycker jag. Och så kanske vi får prata lite allmänt börs och lite vad som händer framöver. Mm. Men ska vi börja då uppifrån och ner, höll jag på att säga, alltså med makro på något sätt. Vad är, du pratar om starka inköpschefsindex här, vad var det för särskilt som hände i veckan egentligen?
Jo, om vi backar till helt snabbt till förra veckan, då fick vi ju överraskande starka tillväxtdata som handlade om årets första kvartal, då Sveriges BNP ser ut att ha växt med drygt 1%. Det var oväntat hög fart på BNP, i stor kontrast mot exempelvis euroländerna som istället hade minustecken framför BNP för andra kvartalet i rad. Och den här veckan då, ovanpå det här, så fick vi inköpschefsindex som gav en lägesrapport för början på andra kvartalet. Det står nu klart att industritemperaturen i Sverige i april krossade alla förväntningar och lyfte till hetaste nivån sedan 94. Även tjänsteföretagens optimism steg ordentligt i april i deras inköpschefsindex då. Och kanske framförallt deras anställningsplaner blir allt mer offensiva. Och det är ju ett styrketecken för återhämtningen på arbetsmarknaden då. Men industrisidan där är det alltså stekhett just nu. Men det var ändå blandade känslor att läsa den här rapporten för april. Kan du gissa varför, Ulf?
Kanske har något med lager?
Ja, det är den här inflationsoron som vi har pratat många gånger om i den här podden. För samtidigt som industrins orderingång då i april var faktiskt den starkaste någonsin sedan man började mäta på det här sättet, så noterades även rekord för industrins inköpspriser. Det är fördyringar, det är brist och det är förseningar för råvaror och komponenter. Halvledarbristen har ju varit på tapeten under våren. Framförallt fordonsindustrin och inte minst Volvo och Scania har ju vittnat om produktionsstörningar och så. Men tittar vi globalt så säger även då ett bolag som Apple att de nu känner av det här. Så vi har nog inte sett de sista rubrikerna om det här med chip.
Nej, men det är lite intressant från min bild här då, som läser delårsrapporterna som har kommit här. Den här veckan har det varit lite lugnare än förra veckan, men tittar man på dem så är ju då rörelsemarginalen, alltså vinstökningen i förhållande till omsättningen, är ju jättehög och mycket högre än förväntat, och det är rekordmarginaler för nästan alla bolag, eller jag får säga. Så den här prisuppgången som du pratar om, Nils, har ju inte riktigt slagit igenom. Ja, det fanns en del bolag, SCT, som har mycket, mycket massaprispress då. Men annars har de liksom kompenserat för det där, tycker, upplever jag. Så det är märkligt vad de tar vägen, om vi får se det så senare kommande kvartal, eller vad som händer egentligen.
Ja, det här kan ju vara en signal att vi går in i ett andra kvartal där det här kommer att kännas vara mer märkbart. Och det är frågan är ju då det här i nästa led, vilken förmåga man har att föra över de här kostnaderna till konsumenterna. Men jag ville bara nämna att då länka i det här med att vi hade kopparpriset på rekord då en vecka in i maj. De här rapporterna var ju för april. Vi hade även USAs industrisektor då som lämnade också ett sånt här inköpschefsindex med lite liknande tongångar. Det går väldigt bra, efterfrågan visar bra drag, men priserna på insatsvaror steg. Där just det, för USAs del så var det tydligt att det inte handlar bara om komponenter, utan det var det är industrimetaller, det är aluminium, koppar och stål, och så har vi då haft den här rusningen i kopparpriset. Så det här lär fortsätta.
Ja, och det är möjligt att man på något vis räknar på att man liksom har tagit av lagret här, som är då inköpt till lägre priser än dagens priser på ska vi säga insatsvaror och råvarumaterialspriser och sånt där. Det kan vara så. Men om vi fortsätter prata om priser, så hade vi väl Stefan Ingves som pratade om inflation här i veckan också. Och han pratade om att vi kanske liksom inte, att det, de här gamla sambanden då med liksom att inflationen inte riktigt verkar stämma. Och jag kan hålla med honom om det där. Vi har en väldigt låg inflation, mätbar låg inflation, men tittar man på allting annat så stiger priserna enormt. Bostäder, you name it egentligen. Jag tycker att tillräkningarna har börjat bli dyrare igen, och de här streamingtjänsterna som folk har i allt större utsträckning också blir dyrare. Så det känns som att den här korgen där man räknar konsumentprisindexen inte riktigt överensstämmer med hur konsumtionen ser ut idag. Eller vad?
Det är ju... Det är både på lång och kort sikt. På kort sikt så kan vi konstatera att vi har haft ett stökigt coronakrisår där konsumtionsmönstren har förändrats enormt. Då vi har slutat köpa resor och flygbiljetter, och vi har köpt mycket fler streamingtjänster då, till exempel, och sånt här. Och när man ska mäta, så att bara mätningarna jämföra årets priser med ett år tillbaka kan bli jättesvårt när man ska få någon slags samlad bild, eftersom vi inte konsumerar precis likadant från ett år till ett annat. Och på den här långa strukturella utvecklingen, ja absolut, det är ju... Det är en tuff värld för centralbankerna när verkligheten inte stämmer överens med kartan och deras modeller inte fungerar.
Någonting mer än starka PMI och starka inköpsindex?
Jo, det här är lite inne på det tema här med nervösa läget på börsen. Hur USAs finansminister då, Janet Yellen, på egen hand med ett svar i en intervju lyckades sänka börsen både i USA och i Sverige, och väl sänka humöret i hela världen där på tisdagen. Och det handlar ju om att hon är ju själv tidigare chef på centralbanken Fed, och nu är hon finansminister, och hon sa i en intervju där på tisdagen att styrräntan kan behöva höjas för att undvika en amerikansk överhettning. I ganska vaga ordalag, men det räckte för att sänka börserna. Hon blev senare tvungen att gå ut och lägga till att det var ju varken en prognos eller en rekommendation då, utan det var ett resonemang på något vis då. Men, och det lyckades gjuta lite olja på vågorna där. Men hennes poäng var väl egentligen att hennes, alltså regeringen då, som finansminister, hennes egna storstimulanser i form av krispaket och infrastruktursatsningar, de går först, och att centralbanken helt enkelt ska höja räntan om eventuella överhettningsrisker skulle uppstå. Det är inga konstigheter egentligen, men vi har den här nervösa miljön där en slags underliggande oro för inflation och tvivel på att centralbanken, Feds hållning att räntehöjningar ligger flera år bort. Det ligger där och bubblar. Jag har inte själv läst den här intervjun precis vad Yellen sa, men att hon i det här läget klampar in och pratar lite löst om högre räntor och hetare ekonomi. Ja, det var kanske lite osmidigt.
Ja, det är ju en balansgång att göra här. Vi har ju hamnat i en, som jag ser det, i alla fall en ohållbar ekvation då med räntor på 0% i USA exempelvis, eller 0-0,25, och så har vi då en BNP-tillväxt ett år på, vad är det, 6%, bästa på 40 år. Bank of England kom och höjde sina tillväxtprognoser, tror de satt i 7,5% i år, och höll kvar sin ränta på 0,1% och fortsätter då med sina stödköp av obligationer. Och det där är ju, vi verkar ha liksom fastnat i en extrem expansiv penningpolitik, och man har kvar den för man vågar liksom inte ändra den, för då skulle man sätta marknaden i oro och få upp långräntan lite. Man är nog lite rädd för att man har liksom tappat, skulle man göra någonting så kan långräntorna flyga iväg här, att man liksom inte kan bestämma lite, man kan, så det är... Ja, det där är ett läge, jag vet inte hur de ska ta sig ur det där egentligen, hur vi ska liksom kunna förmå oss att få liksom normala räntor igen sett till den BNP-tillväxt vi har egentligen.
En tolkning är ju att det Janet Yellen egentligen gör, det är att bereda marken lite grann. Alltså att hon påminner om att den låga räntan är inte till för börsen. Utan att man ska förbereda sig på att det här inte, den här låga räntan inte vara för evigt, och att man måste ställa in sig på att det kommer högre räntor i framtiden. Det är väl det som är hennes poäng.
Ja. Och det här med låga räntor, alltså det skapas ju skadliga beteende med när det liksom inte går att få någon positiv avkastning till väldigt låg risk. Bostadspriserna i Stockholm eller i Sverige kanske kan vara det, men jag tänker på att de här, vi har nog ändå haft lite såna här smällar.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Hedgefonden som liksom smällde och skapade många miljarder förlust i bankvärlden då, Credit Suisse som är stora förlorare. Mm. Och det påminner lite om, ska vi säga, 06-07 innan finanskrisen här med de här bostadsobligationerna, att man liksom måste hitta på grejer för att få någon slags positiv avkastning, och då blir det komplicerade instrument. Och nu var väl Finansinspektionen som var ute och pratade om att man har börjat se då hur sådana här lite udda instrument börjar liksom letas in allt längre in och allt större del av marknaden, och det där skapar ju en osäkerhet och en risk, och någon gång så kan det ju smälla. Och jag tror att det vore nog bra för samhällsutvecklingen om pensionsförvaltare har något instrument som åtminstone täcker för inflationen. Men så är det ju inte längre när vi har räntor och långräntor som är lägre än inflationen. då minskar ju värdet på placeringarna realt, och då måste man ut på riskskalan, och då skapas det liksom, det skapas det obalanser. Så det där, hade jag varit centralbankschef skulle jag nog lagt in det där lite i vågskålen också, att det är inte, det är klart att det är bra med en stark börs, för det håller ju liksom ekonomin uppe lite grann, vi konsumerar och sådär, men det har ju, kan ju få ett pris framöver.
Ja, men det hakar väl lite i då ditt tema idag, Uffe, att vi har haft en börs som har stigit, ja, i alla fall i mitten på april så var den 20% upp då från årsskiftet. Men sen några veckor har vi sett större slag, och inte minst den senaste veckan då, ordentligt ner ena dagen och så snabbt tillbaka andra dagen. Hur ska man se på den här utvecklingen?
Ja, det är ganska intressant tycker jag. Vi har haft en fantastisk börsår, som du säger, upp 20%, och det är vi fortfarande. Men kursuppgången har inte fortsatt senaste veckan, utan vi står liksom där på oförändrade nivåer och har då börjat röra oss upp och ner lite kraftigare kring den här nivån. Jag ska säga 22,50 eller något sånt där på OMX30 och runt 900 på Stockholmsbörsens index med större rörelse. Och det där indikerar ju någon slags att vi är i något slags brytskede. Antingen att vi liksom ska upp ytterligare 10% eller att vi ska ner 10%. Men det här är ett typiskt tecken där börsen står och velar vilken fot den ska stå på. Och jag tycker att de här rörelserna vi haft är lite oroväckande. Och framförallt i Stockholmsbörsen. Vi var ju upp ner 1,8% om det var i tisdags, och sen så var vi upp 2,8, betydligt mer än alla andra börser i hela världen. I USA har inte alls rört sig i den här magnituden senaste veckan, så jag vet inte vad det är, om det så att säga alla dessa finanstwitter och folk som ska liksom gå i pension när de är 50. Jag läste någon rubrik i Aftonbladet, var det väl, eller Expressen här, hur man med någon fondrobot kunde gå i pension vid 50. Att det där har skapat, ska vi säga, lite mer volatilitet på Stockholmsbörsen, att vi har fler och mer aktiva småsparare som skapar de här rörelserna lite grann. Och sen tror jag det beror också på att vi har fått in exempelvis Evolution Gaming, som är ett av Stockholmsbörsens 10 största bolag nu och som väger ganska tungt i alla index, även OMX30, och som rör sig mycket upp och ner varje dag. Och det har skapat en slagighet, en volatilitet på Stockholmsbörsen som faktiskt sticker ut i ett internationellt perspektiv. Men, och den här, så här brukar det se ut. Det brukar se ut så här innan den börsen tar liksom en ny riktning. Utan jag har haft en sidledesbörs ett par veckor här, större rörelser. Det är ett utbrott som kommer ske, och frågan är om det ska ner till 2000 på OMX30 eller om vi ska liksom upp på 2400 eller något sånt där. Och det där tror jag vi kommer få besked om kommande veckorna. Och det som ska då trigga åt andra hållet, det är väl dina parametrar, Nils, alltså makroekonomin, ränteutvecklingen. Nu har vi haft en svar, alltså nu har ju räntan gått ner i USA igen. Den var ju uppe faktiskt på 1,70 10-åringen, men är ju nere på 1,50 här. Och då har vi ju fredagens, alltså dagens, eftermiddagens arbetsstatistik från USA som kan vara en sån här katalysator. Vad är det som kommer hända i eftermiddag? Har du koll på det?
Ja, alltså förväntningsbilden är ju då, vi har den här månadssiffran för amerikanska arbetsmarknaden alltså då, som ju alltid är blytung för marknadsaktörer och jätteviktigt att hålla koll på. Och den väntas ju då visa att jobbtillväxten accelererade i april, att det tillkom 1 miljon nya jobb då, är väl snittförväntningar ungefär. Och det var ju 900 000 jobb som kom till i mars. Och det är ett kvitto på att den här starka amerikanska tillväxten, återhämtningen, ångar på. Är det så att den här siffran överskjuter enormt då, eller om den blir en bra bit över 1 miljon, då ökar ju spekulationerna kring om Fed ska släppa sin hållning och börja signalera att man ska strama åt tidigare än vad man har sagt förut då. Att de börjar bli lite nervösa över hur snabbt det egentligen går här då.
Det är inte länge sedan Powell var ute och sa att det inte skulle bli några räntehöjningar på många år här. Så det är klart att, tror du han vänder på en sån här siffra och börjar liksom, eller vad?
Nej, men det är ju stegvis här. Vad det handlar om när det gäller Fed nu, det är ju vad som kommer hända på det här mötet i juni. Är det då de kommer börja diskutera nedtrappning av tillgångsköpen, det här tapering då, det är ju liksom första steget mot åtstramning, att man minskar stimulanstakten kan man säga. Och skulle det här bli ett kvitto på att det går ännu snabbare i återhämtningen än vad man har trott, ja då ökar ju så att säga spekulationerna i att de här nedtrappningarna verkligen startar kanske redan i höst.
Ja, det blir, och det kommer ju vara helt avgörande för min del av världen också, börsvärlden här, vad som händer med räntorna. Jag tror att vi...
Ja, och jag tror vi kommer till någon slags kritisk punkt, kritisk massa av information, för det när får vi en klarare bild av första formuleringarna kring nedtrappning då från Fed? Hur kommer inflationen, den här befarade inflationstopparna under våren, hur kommer de se ut när vi får siffror för april och när vi får siffror för maj? Om de skjuter över förväntningarna, då blir det ytterligare den här oron för att Fed får mer bråttom än vad de tidigare har sagt. Då.
Ja, precis. Men så att säga, den normala börsreaktionen på eftermiddagens siffra, det är ju en siffra över en miljon. Då ska ju börsen upp i normala fall, att ekonomin går starkt, vinsterna ökar, vi ska upp. Och en siffra som är lägre då skulle ju liksom normalt sett ge en sänkning på börsen. Men som sagt så har man den här Fed då som kan göra att reaktionen blir den motsatta, för då ser man så att säga en åtstramning i penningpolitiken. Så det ska bli spännande att se hur marknaden tar emot dagens siffror. Det är inte helt givet faktiskt, inte lika givet som det normalt brukar vara.
Nej, det är sant.
Bra, ska vi blicka lite fram mot nästa vecka också? Nu har vi pratat mycket fredag eftermiddag här, men det finns ju en måndag där borta också och tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Vad kommer du ägna veckan åt att titta på?
Jo, på onsdag. Det är väl framförallt den dagen som kan bli en rysare, för det är då vi får just inflationssiffror för april, både för Sverige och USA. Och det är nu vi ska få se de här vårrusningarna för inflationen som så många har oroat sig för. Riksbanken räknar med hela 2,3% KPIF-inflation då. Och det är ju framförallt givet av energipriser, oljepriset som ju var nere i källaren i april i fjol då, och så nu har det kommit tillbaka. Vi hade ju coronakrisens mörkaste månad där för ett år sedan. Men det är osäkra siffror när man ska följa upp då det här krisåret i fjol. Men blir de högre än väntat, då kommer det ju då att spä på den här gnagande oron för att det inte är en tillfällig inflationspuckel vi ser, utan att det är någonting annat, någon mer beständigt högre pristryck i ekonomin efter pandemin vi har haft. Och ja, så det kan bli dramatiskt oavsett om det är centralbankerna har rätt i slutänden att det här är tillfälligt, eller om de här pessimisterna får vatten på kvarn. Mm.
Spännande. Och det är lite lugnare för oss som håller på och läser delårsrapporter. Det börjar ebba ut en hel del den här rapportfloden, men vi har fortfarande några kvar. Jag tycker kanske att Nibe, det här värmebolaget Nibes rapport nästa vecka är intressant. Lite grann. Vi har ju sett här hur en del, den är ju tillväxtvärderad och lite ESG-värderad, så det är höga P-tal på Nibe, men de har ju alltid levererat också, så det har varit en väldigt bra aktie, en av de faktiskt de bästa, kanske till och med den bästa sista, ska vi säga, 10-15 åren. Men det ska bli spännande att se hur marknaden tar emot det där med det höga P-talet som de har. Vi har sett tidigare under rapportperioden hur en del bolag med de här höga P-talen och goda tillväxtbolagen har så att säga fått mycket stryk, rejält stryk. Sinch är väl den som är ner mest, och så har vi fått då Evolution Gaming som har lika högt P-tal som har fortsatt stiga. Så det där är lite hur marknaden tar emot Nibe, ska bli intressant att se tycker jag. Och sen så förstås följa all statistik som du pratade om, Nils, är ju också viktigt för oss som håller på med aktiemarknaden. Bra, ska vi låta våra lyssnare går på Hell Analyspodden här med mig och Nils. Men vi har ju andra poddar också. Vi har ju Makrorådet med Viktor Munkhammar, Digitalpodden, Morgonkollen, vår dagliga podd.
Och sen så har vi ju... Vi har våra fantastiska kollegor som kan allt om privatekonomi i podden Smarta pengar, som man inte heller får missa.
Precis, det ska man inte missa. Så ni har att göra. Tack för att ni lyssnade på oss idag och ha en riktigt skön helg. Hälsar vi. Tack ska ni ha.
Hej då!
IG är en globalt ledande tradingmäklare och ett solklart komplement till trading som du når enkelt via datorn eller mobilen. Via IGs pålitliga plattformar når du 17 000 marknader och kan därigenom investera globalt mot aktier, index, valutor, råvaror och kryptovalutor. Ser du en möjlighet på marknaden? Ta chansen att hoppa på den genom att ta en position med IG. Öppna ett konto på bara några minuter, ladda ner appen eller besök ig.com. Kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. ig.com.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.